Ja, det är Åke Sandin det här och då följer Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio TUFF. Dess 1477 sändningen som hörs på 91,4 från söndag den 9 december första gången klockan 17 och sen ett par gånger per dygn till söndag den 30 december när ett nytt Radio TUFF sänds första gången klockan 17. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se där man också i fliken arkiv kan lyssna på senaste årets Radio TUFF och många andra program. Programmet den här gången i största korthet. Ja, rosor delas som vanligen ut till många. Den här gången där bland annat till en EU-parlamentariker, till Rädda Barnen, till ungdomars klimatengagemang och till Saudiarabiens kritiker. Rysslandskännaren Stefan Lindgren utfrågas om den senaste incidenten mellan Ukraina och Ryssland och om de ryskspråkiga i Ukraina och om olika ledares popularitet. Och först Louis Armstrong inför veckans rosor.
Oh, Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Ja, inspirerad av gamle Satchmo, Louis Armstrong, ska vi ta reda på vad jag tycker är bra, det som har sagts och det som har gjorts. Vi delar alltså ut veckans rosor. Den första rosen vill jag ge till TUFFs vice ordförande, Sylvia Ljungdahl, som tryckte upp TUFFs julmangogram. Det är den perfekta julklappen eller julkortet och som bidrar till planteringen av mangoträd i indiska Dharampurs många fattiga byar, bebodda av det tidigare så försummade ursprungsfolket. Julmangogrammen består förutom av julhälsningar av bland annat illustrationer av indiska elever och följande vers som TUFF fått av indiska partners. Many little things done in many little places by many little people will change the face of the world. Redan har julmangogram i år sålts för 5000 kronor, vilket blir 1000 nya mangoträd i Indien. Flera kan beställas av mig, Åke Sandin, som har telefon 712-44-6308 förstås. Sen en ros till den aktiva fredsrörelsen på Orust som i år givit Folkets fredspris i enlighet med Nobels testamente till den norrländska fredsaktivisten Agneta Nordberg som vid prisceremonin bland annat sa följande. Citat, vi är inne i något slags förkringstid. Det är skrämmande och bortom allt förnuft. Östersjön som tidigare var ett fredens hav har förvandlats till ett NATO-hav. Nordeuropa används nu av USA och av NATO för stora övningar och för förberedelser för ett krig mot Ryssland. Slutcitat. Tidigare pristagare var 2013 Jan Öberg, 2014 jag själv Åke Sandin, 2015 Gandhi som fick det postumt alltså, 2016 Maj-Britt Theorin och 2017 Johan Galtung. Sen ros till Kajsa Sörman som i specialnumret av Svenska Freds tidning Pax bland annat skriver citat 2017 spenderade världen 1739 miljarder dollar på militär upprustning. Enligt fredsforskningsinstitutet SIPRI skulle enbart 20% av summan täcka kostnaden för att ge alla världens barn utbildning och mat för dagen, så att både fattigdom och hunger kunde utrotas för gott. Slutcitat. Ja, 1739 miljarder dollar, det motsvarar den svindlande summan av 15 650 miljarder kronor. Sen en ros till Norges tidigare ambassadör i Saudiarabien, Carl Schultz Viby, vars bok Terrorns rike kommit ut på Karneval förlag, som säljer den för halva priset nu före jul. Boken framhåller att Saudiarabien är världens största exportör av inte bara av olja utan även av wahhabism, den sekteristiska gren av islam som är landets statsreligion och till vars utlöpare räknas våldsinriktade rörelser som talibanerna, Islamiska staten och Al-Qaida. Från 1970-talet och framåt har Saudiarabien satsat enorma summor på att sprida sin religiösa tro. En insats som har haft stor framgång även i väst. Bara i OECD-länderna beräknas landet finansierat mer än 1500 moskéer och 2000 religiösa skolor. Sen en ros till de svenska politiker, dina stycken, som varnar för sådana friskolor som sponsras av saudierna. En ros till våra grannländer, Danmark och Finland, som nu följt Tysklands beslut att stoppa vapenexport till Saudiarabien. Det land som är världens största vapenimportör och trots att sin befolkning på endast 33 miljoner människor hamnar på tredje plats bland de länder som satsar mest på militären. Bara USA och Kina lägger ner mera pengar på vapen. En ros till EU-parlamentarikern Bodil Valero, eller Valero, miljöpartist, som säger så här, citat: Sverige står som värd för fredsförhandlingarna om kriget i Jemen, men exporterar samtidigt vapen till flera länder i den saudisledda koalitionen. Detta måste genast upphöra. Mänskliga rättigheter behöver gå före försvarsindustrins intressen. Allt annat strider mot såväl svenska som europeiska vapenexportregler och är ett svårt svek mot Jemen. Slutcitat. En ros till kritikerna av den svenska vapenexporten. Mellan 2010 och 2014 har Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, som deltar i kriget i Jemen med Saudiarabien, köpt svenska vapen för över 5 miljarder kronor och svenska vapenföretag har beviljats export tillstånd till Förenade Arabemiraten för 10,6 miljarder kronor så sent som 2016. Ett år efter det att landet gick in med trupper och stridsflyg i krigets Jemen. Kriget har lett till vad som betecknats som vår tids största humanitära katastrof. Uppåt 10 000 har dödats. 22 miljoner av landets 28 miljoner invånare har drabbats av undernäring och svält. Och 2 miljoner är på flykt och dessutom härjar koleran i Jemen. En ros till Rädda Barnen som uppger att 85 000 barn beräknas ha dött av svält i krigets Jemen. Kriget är ett anfallskrig, ett angreppskrig och ett svältkrig som förs av Saudiarabien och USA mot Jemen. USA lufttankar de saudiska planen som bombar Jemen och det är amerikanska bomber som fälls över landets huvudstad Sana. USAs inblandning gynnas på de beställningar för många miljarder dollar från Saudiarabien, vilka göder amerikansk vapenindustri. Saudiarabien har tecknat avtal om att köpa robotförsvarssystemet SAD från amerikanska Lockheed Martin. Affären är värd 15 miljarder dollar och omfattar 44 avfyrningsenheter inklusive robotar och kringutrustning. Och den affären började förhandlas 2016 och godkändes av den amerikanska kongressen 2017. Efter mordet på journalisten Jamal Khashoggi har det höjts röster för att stoppa vapenexporten till Arabien också. Också USA har lite skam i kroppen. Stenros till Rana Sabag, prisad eldsjäl för grävande journalister i arabvärlden. Hon menar att Saudiarabien har haft en stark och mycket inflytelserik grupp av västländska journalister som i över ett år har berättat om det nya reformistiska Saudiarabien och det förändringens vindar som blåst över öknen, tårdrypande visioner och ambitioner som hyllats över hela världen. När så många journalister är fast beslutna att blunda för oförrätter är det knappast förvånande att den som beordrade mordet på Khashoggi trodde att historien aldrig skulle uppdagas. Varför skulle journalister bry sig om mordet på en enda person på ett obetydligt konsulat i Istanbul när de systematiskt ignorerar tusentals döda i Jemen och på andra ställen? Det såg inte ut som man tog någon större risk. Vi inom media bär därför också en del av skulden till att mordet beordrades. Och skammen som drabbat Saudiarabien och dess decennier av plånboksdiplomati för att binda allierade till sig och tysta kritiska medieröster drabbar även oss. En ros till FNs särskilda sändebud Martin Griffiths som säger att de båda sidorna i konflikten i Jemen har kommit överens om en fångutväxling, och det är ju alltid något till att börja med. Och det är för att stärka samtalen som hålls i Rimbo norr om Stockholm. Han tackar också Sverige som anordnar fredssamtalen. Och Griffiths säger, citat, ett enormt tack till Sverige för att ni gör det här. Jag är väldigt, väldigt tacksam. Jemens framtid ligger i händerna på oss i det här rummet, slutcitat. Sen är ros till de saudiska människorättsförsvararna Abdullah al-Hamid, Mohammed Fahd al-Qahtani och Waled Abu al-Khair, som den 23 november erhöll The Right Livelihood Award. De var förhindrade att motta priset då de är i saudisk fängelse. Den brittiska tidningen The Guardian får nästa ros. Den uppger att flykting- och migrantbarn blir misshandlade och utsätts för svält i libyska flyktingläger som delfinansieras av europeiska länder. Tidningen har tagit del av dokument som visar att upp till 1000 barn från framförallt Afrika är instängda i flyktingläger i Libyen. Ett av barnen beskriver lägren som helvetet på jorden. Ett annat säger till tidningen att barnen får två små portioner pasta varje dag. Citat, jag är väldigt rädd och väldigt hungrig. Ingen mat, inga kläder, inga telefoner. Jag saknar mina föräldrar så mycket, slutcitat, säger en pojke. Ja, det är väl knappast en överdrift att tolka kaoset i Libyen som en följd av NATOs angreppskrig mot landet 2011. Roligare är att ge en ros till 15-åriga Greta Thunberg som skolstrejkat varje fredag och suttit utanför riksdagen för att varna för klimatkrisen. Hon har också blivit internationellt uppmärksammad. Och i samma ämne en ros till studentmanifestet, ett upprop från 16 studenter från olika högskolor, vilka uttalar sig så här bland annat. Citat: vi kräver klimatansvar av våra framtida arbetsgivare. Under vårt kommande yrkesliv vill vi använda vår kunskap, kreativitet och våra resurser till att göra världen bättre, inte bidra till dess undergång. Slut citat. Sen en ros till Marianne Stahlbom Stiger, för detta Tyresöbo, numera Malmöbo, som reagerade på en uppgift i förra Radio Tuff där det uppgavs att 50 miljoner människor dödades i andra världskriget. Marianne påstår att det var minst 65 miljoner dödade. En ros till Erika Husberg, tuffaktivist, som den 5 december upplät sitt hem för ett 15-tal nyanlända som hade knytkalas hos Erika. Det var ett led i Tuffs integrationsprojekt som nu hållit på i 1,5 år. Och slutligen en ros till Alléskolan i Lerum utanför Göteborg som jobbade in 48 000 kronor vid sitt dagsverke för någon månad sedan. Verkligen bra arbetat av personal och elever för indiska systerskolor i fattiga Dharampur, där elever med analfabeter som föräldrar nu äntligen får utbildning. Summan har nu kommit in på Tuffs insamlingskonto 79 36 36-2, varifrån den skickas oavkortat till indiska partners. Tidigare år har Sandskolan och Kumla skola i Tyresö gjort liknande insatser som Alléskolan. Dessutom har generösa och solidariska privatpersoner bidragit till att vi också i år kan skicka sådär 175 000 kronor till indiska partners. Och förutom insamlingskontots plus gironummer 79 36 36-2, glöm inte bort Tuffs föreningsnummer dit man kan skicka medlemsavgifter. Tuffs föreningskonto har plusgiro 16 01 37-6. Skarpnäck har vi med oss Rysslandskännaren Stefan Lindgren. Det hände ju incidenter med ukrainska båtar i Azovska sjön. Ska vi tala om vad Azovska sjön är? Det är ingen sjö, det är en del av Svarta havet.
Ja, det är det ju. Men det är ju den det är så att säga, den avsnörs av i ett trångt sund, Kerchsundet, som då där den västra sidan det är ju då Krim och sen den östra sidan det är
Ryssland.
Det är Ryssland, Tamanhalvön.
Ja. Och över det där sundet har man konstruerat en lång bro för några år sedan, eller hur?
Ja, den öppnades i år faktiskt.
Jaha.
Ja.
Men i nordligaste delen av Azovska sjön, där finns det ukrainska hamnar och det finns ryska hamnar. Och det var tre ukrainska fartyg som blev uppringade utav ryssarna. Har inte ukrainska fartyg fått gå igenom det där sundet under den där bron i år eller tidigare?
Jo visst. Det har bara i år så har det passerat cirka 500 ukrainska fartyg, inklusive örlogsfartyg, alltså krigsfartyg.
Ja.
Så att det ukrainarna har inga problem med att passera Kerch normalt. Men i det här fallet blev det problem.
Varför det då?
Ja, det är väl ingen som vet riktigt, för att de uppförde sig lite konstigt. Det är alltså en särskild ordning för att gå genom Kerch. Man ska vänta vid en ankarplats utanför sundet. Och sen så lotsas man igenom en, det kallas för kanal. Det är en ränna, en muddrad ränna.
Är det lågvatten i Azovska sjön?
Ja, det är klart vattenståndet varierar, va? Men ja. det är väl 8-9 meters djup i alla fall.
Ja.
Men det är mycket trafik och den här rännan, kanalen, är ganska smal, va?
Ja.
Så att därför finns det en särskild ordning. Och dessutom så är ju ryssarna, som nu då kontrollerar båda sidorna, de har också uppsikt över säkerheten. De är naturligtvis oerhört intresserade av att det inte sker någonting med den här nybyggda 19 kilometer långa bron.
Den är 19 kilometer? Oj, ja, oj. Sönder det är så öppet alltså.
Ja.
Ja.
Så att de får, ibland får de underkastas i inspektioner, men det är inte bara ukrainska fartyg, utan det har man visat att det är lika mycket av alla sorter, va?
Ja. Hur förklarar ryssarna att de till och med besöt ett ukrainskt örlogsfartyg och ja, bordade två andra?
Ja, just det. Nej, men de uppförde sig helt enkelt inte enligt reglerna, och de pressades in i ett hörn då av den ryska gränsbevakningen. Men sen gjorde de ett försök att bryta sig ut.
Ja.
Och då tvingades den ryska gränsbevakningen att först avlossa varningsskott. Och sen när man inte reagerade på det så avfyrade man skarpa skott. Och tre matroser sårades ombord på ett ukrainskt fartyg. Och då stannade de upp. Mm. Allihopa och fick då hjälp att komma till sjukhus, och man plockade upp besättningsmännen, och de har ju nu, alla domstolar har beslutat att de ska hållas 2 månader i fängsligt förvar innan de skickas hem, va?
Skickas de hem efter ett par månader, är det sant?
Ja, det är så det beslutat. Och ja, men det här är ju en ordning som Ukraina har varit överens om, och man ska komma ihåg att Azovska sjön är inte öppet hav, utan det är alltså ett så kallat inre vatten.
Mm.
Så att de enda som får lägga sig i vilken ordning man har där i Azovska sjön och sundet, det är Ukraina och Ryssland.
Mm.
Så NATO får inte sticka in snoken där. Och det har ju faktiskt NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg, det har han ju sagt också, att det här är ingenting som NATO kommer att, man kommer inte att agera eller försöka gå in i Azovska sjön.
Men Ryssland har ju fått väldigt stor kritik för den här incidenten.
Ja.
Man snackar om nya sanktioner och liknande.
Det är ju ett politiskt spel. President Poroshenko, han har ju ett privat motiv med att blåsa upp den här incidenten.
Varför det? Presidentval i mars, eller vadå?
Just det, ja. Och han ligger väldigt illa till. Han ligger på cirka 5, någonstans mellan 5-10% i opinionsmätningarna, va? Om det inte sker någonting väldigt dramatiskt så kommer han att röstas bort, helt enkelt.
Ja.
Och nu trodde han väl att han hade hittat patentmedicinen här och utropade undantagstillstånd i halva landet och ställde till med ett himla liv.
Ja, det gjorde han nu. Putins popularitet lär ha sjunkit, inte på grund av det här, inte på grund av annektering av Krim, men av att han har höjt pensionslönen nästan till svenska nivåer.
Ja, pensionsåldern, ja.
Ja.
Ja, just det. Jo, man har från att ha haft en unikt låg pensionsålder i Ryssland sedan Sovjettiden på grund av låg levnadslängd helt enkelt. Så har man nu ökat på den.
Har levnadslängden förlängts i Ryssland de senaste åren?
Ja, det har den ju faktiskt. Så att, men det är naturligtvis många, den tragiska sanningen är väl att det är många som inte överlever att uppleva sin pensionsålder. Va?
Mm.
Särskilt inte med de nya tidsgränserna då. Va? Men så det har ju kostat på Putins, han har ju tappat popularitet, det har han gjort.
Hur hög är han ungefär?
Ja, alltså han ligger ju fortfarande på över 60%.
Gör han verkligen det?
Ja, enligt Levada-institutet.
Jaha.
Det finns lite olika mätningar. En del mätningar ligger lägre och några ligger betydligt lägre. Va? Men om man följer Levada som har mätt opinionen ända tillbaka till 1998-99 när han kom till makten. Så har han aldrig legat under 60%. Och det är ju ganska unikt.
Jag såg någon jämförelse med andra ledarna i väst. Hur många procent av befolkningen som gillade dem. Och det var mycket mindre.
Ja, det är ju alltså man säger Macron och Theresa May och ligger väl runt 20-30 och Trump ligger väl strax över. Men ligger ändå väldigt dåligt till förhållande till sin föregångare Obama, va?
Ja.
Så att de har ju alla anledning att vara avundsjuka på Putin.
Mm. Hur reagerar ryssarna på alla de sanktioner som ständigt tas till för att straffa dem?
Ja.
Putin brukar inte ta till överord, men han kallade faktiskt sanktionerna för ondskefulla.
Ja, jo, men det får man får väl säga det att när de internationella relationerna har sjunkit, blivit så bottenfrusna så att man ett land går in för att situationen i ett annat land ska bli så dålig som möjligt för människorna, får man väl säga att ondskan har smugit sig in i sammanhanget. Och nu är det bara det att ryssarna är ju, de är ju vana, va? De har ju varit utsatta för politisk och militära angrepp och invasioner och omringning och isoleringsförsök under mycket lång tid, va? Minst 100 år, kanske ännu längre om man går tillbaks till Krimkriget och så vidare. Så att de, på ett sätt så har de det i ryggmärgen att omvärlden är emot dem.
Mm.
Och de kanske mera mentalt förberedda än vad något annat folk skulle vara. Va? Men lik förbaskat så gör det naturligtvis ont när de inte får exempelvis sälja sina produkter, vad det nu kan vara, på marknaden, världsmarknaden som alla andra. Och när de också får begränsningar när det gäller importen på grund av Kremls svarsanktioner, va? Det finns livsmedel och sånt där som de tvingas avstå från.
Det här kriget eller skärmytsingarna i östra Ukraina som ryssarna lär vara inblandade i, Luhansk och Donetsk, Jag såg att på G20-mötet i Argentina så träffades Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, och Putin och bestämde att den så kallade Normandigruppen skulle träffas och prata igenom detta. Det består av, förutom Tyskland och Ryssland, av Ukraina och Frankrike, tror jag.
Mm. Jo, nej, men det finns ju så att säga de här Minskavtalen och mellan Ukraina och Ryssland, och som då garanteras av, eller egentligen mellan Ukraina och oppositionen i Donbass, om man ska vara formell. Och sen så garanteras de här avtalen, Minskavtalen, av Tyskland, Frankrike och Ryssland. De avtalen gäller ju fortfarande, fast de inte har realiserats. Och där är ju, där finns det ju en förståelse mellan Ryssland, Frankrike, Tyskland om hur den här konflikten ska lösas. Att man ska göra om författningen i Ukraina och ge regionerna lite större rörelsefrihet. Och sen kan man liksom börja plocka bort militären och försöka avveckla den här Donbass-konflikten.
I Donbass var de flesta invånare där rysktalande?
Ja, utan tvekan. Alltså, i och för sig så är de flesta i Ukraina som helhet har ryska som vardagsspråk. Det lär vara en majoritet som använder ryska hemma i köket. Va? Men i östra Ukraina så är det som tätast. Alltså. Det är som mest rysktalande där.
Hur många är det, många som flyr till Ryssland från det där området?
Ja, alltså det är många som ukrainare överhuvudtaget som lämnar och åker till Ryssland. Det är flera miljoner.
Oj.
Som åker för att arbeta i Ryssland.
Ja.
Och skillnaden är, lönerna är ju så stor nu så att de tjänar väldigt mycket på att åka över och jobba i Ryssland.
De tjänar bättre i Ryssland än i Ukraina?
Oja, de är till exempel en forskare, va? Han kan tjäna 10 gånger mer i Ryssland än i Ukraina.
Oj, oj. Jaha, Stefan Lindgren, det här var lite grann om vårt stora land i öster. Tack ska du ha, Stefan.
Ja, tack själv, Åke.
Ja, därmed det var Radio Tuff slut, sändning nummer 1477. Tänk på att ni kan lyssna när som helst på Radio Tuff och andra Tyresöradions program på nätet genom att klicka på www.tyresoradion.se. God jul på er alla lyssnare.